Det här med fel. Där brukar jag säga att man kan inte göra fel, man gör bara lite annorlunda. Och den enda risken som det är med att göra fel, det är att det kan bli bättre. Hälsning. Sen det där med att jag inte räknar rätt på versarna. Det finns ju en historia om att det var en klassåterträff. Och då visste alla att det fanns en i gruppen som hade blivit en väldigt bra affärsman. Men de förstod inte riktigt hur det hade blivit, hur det var möjligt, för han hade ju aldrig kunnat räkna när han gick i skolan. Så de var ju tvungna att fråga honom. Hur har du klarat av det? Du kunde ju inte räkna när du gick i skolan. Jo, men det har gått jättebra. Du förstår, jag har köpt in och sålt och jag har lagt på 1% där, och på den procenten har jag levt bra. 1%? Nej, men det blir inte mycket. Jo, sa han, jag har köpt för 1 krona och sålt för 10 kronor, har gått jättebra. Livet. Temat idag är kristen tro och kristet liv. Men jag har lagt till en punkt som jag ska börja med, och det är den kristna livets puls, innan jag kommer in i kristen tro och kristet liv. Och vi ska läsa en text från Matteus 23, de 12 första verserna. Men innan jag läser det så ska jag berätta vad som står före där i kapitel 22. Saddukeerna frågar Jesus. Och som svar på deras fråga säger Jesus: Gud är inte en Gud för döda, utan för det levande. Och i Lukas, som också skriver om det här, har lagt till orden: ty för Gud är alla levande. Och så läser vi. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som dem. För de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företer sig gör det för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Och inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Gud, låt ditt ord komma in i våra hjärtan och göra det som du önskar. Amen. Jag skulle börja med kristnas livspuls, sa jag. Ibland träffar jag konfirmander, och då vill de ju gärna att jag pratar om liv och död, höll jag på att säga. Begravningar mycket och så, eftersom jag har jobbat som begravningsentreprenör. Och då brukar jag börja med att ställa frågan: vad händer när någon dör? Har ni funderat på det någon gång? Och då får man ju väldigt många förslag och så. Men det vi kommer snabbt till, det är det här att yngre människor kan faktiskt väldigt mycket om A, B, C. Andning, blödning, chock. Och de kommer fram till att ja, men det som händer, det är ju att man slutar att andas. Och vad händer då när man slutar andas? Jo, syret tar slut och det gör ju då att blodet slutar att pumpas runt i kroppen. Och så kommer döden. Och jag sa att jag skulle predika om det kristna livets puls. Andningen. Vi kristna, vi andas. In och ut. In och ut. Så är det i en kristens liv. Och bönen är kanske det som jag ser som den kristnes livspuls. Bönen, där andas vi in och där andas vi ut. Vad andas vi in för något? Jo, det är när vi tar in Guds storhet. Att Gud är skapelsens skapare och uppehållare. Guds frälsningsverk genom Jesus. Att vi tar in andens ständiga närvaro. Att anden finns med oss i vardagen, när vi sover eller på dagen, vad vi än gör. Och andas ut, vad händer då? Jo, då låter vi Gud få veta alla våra önskningar. Och jag tycker vi har ett stort föredöme i Paulus. Och han skriver till Filipperna. Och då ska vi tänka också på att när han skriver det här brevet så sitter han i fängelse. Och sitta i fängelse på den tiden, det var inte alls som sitta fängelse i Sverige idag. Kanske var det en jordhåla som han hade grävt ut. Det var fuktigt, det var blött. Mat fick man inte på samma sätt som man har nu, utan det kanske man fick ordna själv på något vis. Bojor var man ofta slagen i så att man skulle komma ut och så vidare. Så det var en helt annan situation som vi har svårt att tänka in oss i. Och då så ska vi tänka på vad Paulus skriver. Och det mest kända, det är ju Filipperbrevet 4:4, där det står: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värt än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Livspulsen. Andas in Guds storhet. Andas ut alla era önskningar. Och då ska ni få frid. Det här bibelordet är inte bara, så att säga, ett lösryckt. Men bara för att bevisa att det här är liksom Paulus när han sitter i fängelset, så ska jag också läsa den tredje versen, alltså början på brevet till Filipperbrevet. Det är ju först då lite hälsningsord och vilka som finns med honom i fängelset. Och när han har avslutat det så skriver han: jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliets skull. Ända från första dagen. Och så fortsätter han brevet. Men tacksamheten, han börjar med tacksamheten. Han andas in Guds storhet och allt det Gud har gjort. Och så andas han ut önskningar. Även i brevets form. Många av oss frestas att inte be. Bönpulsen, så att säga, upphör och slutar. Och så möter vi en prövning, en kris och ropar till Gud om hjälp. Men vi glömmer så ofta att bönen är en tvåvägskommunikation. Tacksamhet och önskningar. Ja, men jag har inget att tacka för. Jo, jag tror du har tak över huvudet. Jag tror du har mat på bordet. Du har vänner. Och framförallt Guds storhet som talas om i Bibeln. Skapelse, frälsning, hjälpen. Men du kan också tacka för att du får ta emot friden, förlåtelsen och det Gud vill säga och ge till dig. Nu ska vi få upp ett litet ord. Det är inte den lyckliga människan som är tacksam. Utan det är den tacksamma människan som är lycklig. Det är inte den lyckliga människan som är tacksam. Utan den tacksamma människan som är lycklig. Det tycker jag stämmer överens med de människor jag har mött. På onsdagar så samlas vi till bön här 9:30. Och det håller på ungefär till 9:50. Några kommer hit och andra är med hemifrån och sitter med hemma i den här bönetjänsten. Och det har slagit mig att jag är faktiskt avundsjuk på dem som jag har fått förmånen att sitta jämte. Som leder mig in i deras hjärtats samtal med Gud. Så fint att få höra deras hjärtas tacksamhet. Men också deras nöd som de bär fram till Guds hjärta. Och där vill jag säga att det finns också de som inte säger något högt och ber högt. Utan finns bara med där. Men även deras bön uppskattar jag så otroligt. Och den gemenskapen. Och vi som kommer dit, vi är så olika. I vår kroppshållning, ordval, tonläge, uttryckssätt, vår gudsrelation. Men det är så fint. Så välkommen att vara med på onsdagar där. Och bli avundsjuk. Ja, det är inte något positivt, sa någon till mig, att vara avundsjuk. Nej, det är det inte, men när det är att vara föredöme, då blir det positivt. För det är så fint. För några år sedan så gick det ett skämt att unga människor liknar Jesus väldigt mycket idag. De bor hemma tills de är 30. Och gör de något, ja, då är det ett under. Och det finns en risk, tror jag, i dagens samhälle. Att vi tror att vi ska bli lika Jesus. För på ett sätt så är det fel. I texten vi läste så står det att vi inte ska kallas lärare och så vidare. Vi ska inte jämställa oss med Kristus, utan det är bara Kristus som egentligen är lärare, rabbi. Och vi kan aldrig bli som Jesus Kristus. För han var frestad och prövad i allt, men utan synd. Jesus var och är perfekt. Och det är därför han har kunnat ge oss frälsningens under. Guds son. Vi människor är alla ställda under syndens lag. Vi är syndare. Så ytterligare kan inte du och jag fullborda Guds frälsningsplan? Även om vi idag lever som om vi vore gudar och vår omgivning i samhällen och länder vore som att alla vore gudar. Vi kan allt. Är det bara okej för mig så är det rätt. Och jag återkommer till det här lite senare. Däremot så kallar Kristus oss till att bli efterföljare, att följa honom. Sen finns det en risk också att vi går på det som är massmedias sätt att presentera en vara. Det är att komma och det är bara vila. Kom till våra gudstjänster och bli medlem i vår församling, så ska du bara komma och så får du bara vara och vila. En oas. Och på ett sätt är det rätt, men på ett annat inte. För då har man missat den kristnes livspuls, bönen. För att följa Kristus är inte bara vila. För då blir det precis som döda havet. Är det bara ett inflöde, då blir det som döda havet. Det blir dött. Det rinner, flödar dit, men ingenting försvinner. Däremot säger Jesus till oss i Matteus 11:28-30. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Här står det om vila och det är ju rätt. Men det står också ok. Och det kanske inte vet så mycket om idag vad ett ok är. Men förr så använde man oftast ett ok både som människa och som dragdjur. Och det var för att gemensamt kunna dra åt rätt håll. Och Rolf Johansson brukar säga att det är bra att sätta en ung häst i en gammal mär, för då blir det bra. För de hjälps åt och drar den unga hästen med sin... ni förstår. Och ett ok, det är också då att man får hjälp till att bära det som är ens börda. Hinkar var det ofta för att man bar från ett vattendrag upp till där man skulle då ha till mat och annat. Och vad är då oket för något? Ja, där vill jag då komma till första Peter brev. Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Vi blir kallade till efterföljd. Leva tillsammans med honom nu. Leva i Guds rike. Himmelriket här och nu. Och hur är det då med himmelriket? Jo, det berättar Jesus gång på gång i ordet. Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sin tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet. Och de hörsammade ju inte inbjudningen, så att därför står det senare. Då skickade han andra tjänare att bjuda in. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dags penning och så vidare. Vi är kallade till att vara Kristi tjänare. Ge vidare Guds kärlek och kallelse till Guds stora bröllop och fest. Så kommer jag in på kristen tro. Med himmelriket är det som ett senapskorn. Som en man sår i sin åker. Eller som en människa sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fågel kommer och bygger bo bland grenarna. Ett bibelord som jag tycker är viktigt är första Korintierbrevet 3 och vers 5. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som han har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag, Paulus planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Om det hörde vi förra söndagen. Men varför ska vi inte tro, sträva efter att vi ska bli som Jesus? Jo, då vill jag ta med något grundläggande, och det är att Kristus på korset utropar: det är fullbordat! Vad är det som är fullbordat? På arameiska så betyder det fullständig underkastelse. Och det gjorde Kristus. Gud som inte kunde dö upplevde smärta, lidande, förnedring, allt en människa kan uppleva, till och med själva döden. Jesus iklädde sig vår mänsklighet, människlighet. Han förstod oss. Han blir frivilligt människa. Och ändå utropar han: det är fullbordat. På grekiska tetelestai, det är fullbordat, så finns det tre underrubriker till det som kan lära oss lite att förstå vad det handlar om. Det första är att en revisor använder det. För även på den tiden så fanns det revisorer, Per. Mm. Och vad gör en revisor? Jo, de sammanställer en ekonomisk rapport, kanske över en affär, inkomsterna där, utgifterna där, de ser att det är okej, balansräkningen, allt är perfekt. Allt är betalt i sin helhet. Räkenskaperna stämmer. Det är fullbordat. Den andra sammanhanget, det är när en kung eller militärledare leder sina soldater från en kulle, och plötsligt så nås han utav nyheten att motståndarens armé har kapitulerat. Slaget är vunnet. Inget mer blod behöver spillas. Segern är vunnen. Det är fullbordat. Freden är här. Och det tredje är juridiskt. Och det används ofta då i samband med synd, att det behöver ett straff. Straffet för synden är döden, står det i skriften. Och för att juridiskt avtjäna skulden som synden ger, det är att dö. Och i andra Korintsebrevet 5:17 och framåt står det att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt oss i försoningens tjänst. Finansvärlden, militären och juridiken använder orden: det är fullbordat. Och varför? Jo, för att ge liv. Och då kommer jag tillbaka till den kristnes livspuls. Att som syndare människa söka Guds närvaro, det är att söka hans storhet. Tacka honom för nåden, förlåtelsen, kärleken, välsignelsen som han har gett och ger, och den bevarande kraft som han har lovat finnas med i våra vardagliga liv. Hur kan det här visa sig praktiskt? Jag var med på en begravning ganska nyligen och det var Lars Hult också, och vi pratade efteråt om hur det var egentligen. För det var en väldigt öppen minnesstund där barn talade om svårigheterna med sin förälder. Det hade inte varit lätt. Men där hade man också pratat och mött varandra. Och där hade det skett en försoning. Och det blev så starkt, tycker jag. Sen vet jag inte ifall barnen hade pratat med mamman innan där, men på något vis så var det sån öppenhet i familjen där så att det verkade som att det var okej. Sen har jag varit med på minnesstunder där det har varit sånt tal, men där det har blivit förtal, där inte nåden har funnits. Hur många av er såg Saliga sånger i torsdags? För det var ju torsdags det var, va? Ja, det var många. Thomas Hallström, han pratade då om hur han hade försonats med sin familj. Det var starkt. Har du inte sett det så gå in på SVT Play och se det. Och Evi Tornqvist Karlsson, jag fastnade vid ett uttryck hon sa i intervju där. Det är så spännande att vakna på morgonen. Så jag säger till Gud, Gud, vad ska du och jag göra idag? Vad ska jag få vara med om? ...1994... så var det en arbetsrelation som jag hade, och där ljög jag om en sak, hur jag hade gjort en grej. Och jag fick gå tillbaka till den personen och fråga, kan du förlåta mig? För jag ljög för dig. Och jag fick förlåtelse. Varför gick jag tillbaka och bad om förlåtelse? Jo, jag kände att hade jag inte gjort det så hade jag förlorat friden i mitt bröst. En morgon så lyssnade jag på TV:s morgonprogram och de utvärderade där olika musikfestivaler. Och tog fram en konsert där ett band hade fått hela den här stora tusenhövdade åskådarsektionen till att ro. De skulle ro alltså, det var en liten bild för det. Och så pratade de om det. Ja, det var ju en häftig grej, men jag tror nog, sa reportern, att de som hade gått dit var lite besvikna över att de inte hade fått worship Satan. Alltså, det betyder tillbe och förhelga Satan. Ja, det är Sverige idag. Men vi lever inte utan hopp. Jag tänker på Christian Liljegren och Andreas Johansson tillsammans med sitt band Narnia får finnas med i de där rocksammanhangen. Och istället för att sjunga om att de tillber Satan, sjunger Long live the king. Länge leve kungen Jesus. Det finns hopp. Jag hörde en berättelse om att kristen hade hamnat jämte en satanist på ett flyg. Och de pratade med varandra och till slut så kom samtalet fram till att den kristne frågade satanisten: ja, och vad ber du om? Jag ber om att de unga kristna familjerna och deras äktenskap ska splittras, att de ska slås sönder. Ja, det är Sverige idag. Hur är det att förmedla evangeliet till de unga i Sverige idag? Syndernas förlåtelse, ja, behövs det? När inte någonting är fel. Sebastian Stakset förmedlar Guds kärlek ljus i mörker. Kärlek där hat råder och visar genom sitt liv att det stämmer. För han har gått ur mörkret in i Guds ljus. Och vi vet att han får finnas med i fängelser och det händer saker. Därför att man tar emot Kristus där. Men i vårt välfärdssamhälle, där vi egentligen kanske inte behöver Gud för vi har det så bra. Hur presenterar vi? Jag tror att det är genom den kristna livspulsen. Andas in Guds storhet och andas ut vår nöd. Och att vi lever i försoningens tjänst. Att vi visar att vi är syndare. Mer att vi bekänner att vi gör fel än att vi är präktiga och fina bilar och allt det där ytliga, utan visar vad det är att vara människa. Och tänk om vi kunde ropa en dag när vårt kristna liv över. Vi har gett försoning till dem, förlåtelse till dem som vi har behövt ge förlåtelse till. Få förlåtelse från dem som vi behöver få förlåtelse från. Och kunna utropa då: det är fullbordat. Kristus, ta emot mig och låt mig få följa dig också in i ditt eviga rike. Inte bara här och nu följa dig, utan även i Guds eviga rike.